Alla som tror på Jesus, som har lämnat sitt liv till honom. Och det är anden som gör en massa viktiga saker i oss. Det är så Gud verkar här på jorden nu. Det är genom anden. Och han utrustar oss för tjänst, han fyller oss med kraft. Precis som han gjorde med Jesus när Jesus gick runt här på jorden. I en del sammanhang så benämns den uppfyllelsen som dopet i den heliga ande första gången det händer. I andra sammanhang så talar man om uppfyllelsen av anden. Oavsett vad vi benämner det som, så är det någonting som Nya testamentet och som Jesus och Paulus och de andra uppmanar oss att söka kontinuerligt. Att låta sig fyllas av anden är en livslång process med väldigt speciella syften. Det är inget som bara sker en gång. Till exempel när en människa kommer till tro eller har en härlig andlig upplevelse någon gång i sin ungdom eller så här, utan man kan inte leva på gamla meriter när det gäller att fyllas av anden, utan det är färskvara. Det som jag läste nyss, som Johannes skriver, som Jesus säger, ni som är törstiga, kom till mig och drick, det säger han om anden. Och vi dricker ju inte bara en gång när vi är törstiga, utan vi gör ju det kontinuerligt. Paulus skriver till Efeserna, låt er uppfyllas av anden, och det står i en aktiv form som något ständigt pågående. Att ta emot Jesus, att tillhöra honom och få den heliga ande som gåva som flyttar in i våra hjärtan, det är inte samma sak nödvändigtvis som att vara fylld av anden, även om det kan ske vid ett och samma tillfälle. Man kan absolut vara kristen, tro på Jesus, tillhöra honom utan att vara fylld av anden. Det betyder ju inte att man är ett mindre frälst eller mindre ett Guds barn eller att anden inte bor i ens hjärta. Men det är möjligt att vara kristen utan att vara fylld av anden. Det är en annan erfarenhet som Gud har särskilda syften med. När man flyger och ut och reser så finns det ju det här tillfället när planet taxar ut och sen ställer det sig på landningsbanan och vänder sig åt rätt håll, och ibland så direkt så skjuter det fart med full kraft. Och ibland så väntar det kanske något ögonblick eller några sekunder innan piloterna drar på full gas, för det är det som behövs för att planet ska lyfta. Det går inte att köra på halvfart och tänka att det finns tillräckligt med kraft att lyfta när man kommer till andra änden av landningsbanan. Och jag tänker att alldeles för många kristna människor, mig själv inräknat, inte minst i västvärlden, åker runt och kör våra plan på halvfart. Vi lever våra kristna liv utan att vara fyllda av anden, och därför har vi inte tillräckligt kraft att lyfta i situationer när det blir skarpt läge. Man har egentligen allt man behöver, men man kör på halvfart så att kraften räcker inte. Och när vi då träffar människor eller läser om eller ser på människor som är fyllda av anden och fungerar i det, så tycker vi att det är något onormalt. Nästan lite exotiskt. Det är ju de där lite extrema kristna människorna som håller på med sånt. Men vi är ju tänkta, alla Jesu efterföljare, att fungera i andens kraft. Att komma med helande och befrielse till människor. Att göra allt det som Jesus gjorde och ännu mer, precis som han själv säger. Att vi förändrar våran omgivning, inte förändras av den. Jesus uppmanar sina efterföljare att gå till Jerusalem och vänta på att bli fyllda av anden. Alla var ju redan troende innan det. Det var ju därför de följde honom. De hade ju förstått att det här är någonting som Gud gör nu. Det här är Guds messias. De har vandrat med honom i 3 år, upplevt en massa saker. Men det är ungefär som att Jesus säger, ja, men försök inte gå ut och vittna om mig utan att ha blivit fylld av anden. Det kommer inte gå. Och den uppmaningen visar ju att det är skillnad på en troende människa som är fylld av anden och den som inte är det. Och så kommer ju den här dagen, pingstdagen, när anden faller och förlöser en kraft som de aldrig hade upplevt tidigare och som driver dem ut på gatan att möta människor, och mängder av människor kommer till tro. Redan första dagen står de 3000. Och vad händer sen? Jo, de fortsätter att vara ute och predika, och de hamnar i problem med de judiska myndigheterna som tar in dem på förhör och säger: så här kan ni inte hålla på. Ni ställer till med en massa oreda här i Jerusalem. Och så skickar de hem dem men har förbjudit dem att tala i namnet Jesus. Och då kommer vi till Apostlagärningarna 4. Där det står så här. Jag glömde skriva ner det här, så jag får läsa här. Ja, de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Här ber de. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Ett par kapitel innan hade de upplevt pingstdagen. De blev fyllda. Det fick en massa konsekvenser. Var de nöjda med det? Nej, det var de inte. Utan här fylls de igen för att de vet, och Gud vet, att de behöver den heliga andes kraft för att kunna göra det de är kallade att göra. Hur ser ett normalt kristet liv ut? Det ser ju ut som Jesus. Och som den första församlingen. Det är ju så ett normalt kristet liv är tänkt att vara. Apostlagärningarna är ju inte bara en beskrivning av vad som hände då, utan hur det är tänkt att se ut när vi följer Jesus. När vi lever liv i den heliga andes kraft. Vi har ju normaliserat ett annat typ av kristet liv. Där vi håller vissa saker för att vara sant. Vi följer en viss rutin som innebär att vi kanske går i kyrkan åtminstone ibland. Men i övrigt så är det inte alltid så stor skillnad på oss som tror och den som inte gör det. Och jag tror att det här är en enorm utmaning för oss. För den stora skillnaden ligger i att ständigt låta sig fyllas av Guds ande. Det är min övertygelse. Ni har inte utvalt mig, säger Jesus, utan jag har ju utvalt er att gå ut i världen och bära frukt som består. Det här visar ju på att vi, att följa honom innebär ju väldigt mycket mer än att bara vara mottagare av hans välsignelser. Och det blir helt omöjligt att tänka sig den kristna församlingen utföra uppdraget att göra alla folk till lärjungar utan den heliga andes kraft. För att trumma in det här i sina lärjungar under de här 3 åren han hade på sig, så fanns det några principer som Jesus återvände till, tänker jag, i sin undervisning och i sin lärjungaträning. Jag tänkte dela dem med er. Och den första är den här. Att ta emot genom att ge. Ge som gåva det du har fått som gåva, säger Jesus. Han berättar liknelsen om talenterna, där den människa som gräver ner sin gåva som han har fått slutar med att den inte har någonting kvar. Men den som ger ut och förmerar det som Gud har gett den får ännu mera. Och jag tänker att det funkar så. Men vår naturliga respons när vi funderar på de här sakerna om att bli använda av Gud och fungera i andens kraft, det är ju att jag behöver ta emot tillräckligt mycket från Herren innan jag kan börja göra något. Tills jag känner att jag kan lyckas från början. När jag känner mig tillräckligt utrustad eller smord, då ska jag försöka mig på att fungera i Guds kraft. För då vet jag att det kommer gå bra. Men tro funkar ju aldrig så. En grundläggande princip i Guds rike är att Gud anförtror åt oss i samma omfattning som vi ger ut det vi redan har fått. Guds rikes ljus är tänkt att omedelbart skina för sin omgivning, och om vi täcker över det ljus vi redan har för att bevara det, så kommer det utsläcka ljuset istället. Och det här är ju en av berättelserna, en av lärdomarna i berättelsen om när Jesus mättar 5000 människor med 5 bröd och 2 fiskar. Han säger till lärjungarna: alla de här människorna är här, de är hungriga, ge dem något att äta ni. Och lärjungarna samlar ihop det som finns och inser att vi har 5 bröd och 2 fiskar. Det är den här lille killen som har haft med sig sin matsäck. Det är det vi har. Och så blickar man ut över hela den här människoskaran och tänker: du måste skämta, Jesus. Hur ska det här gå till? Men Jesus säger åt dem att åt folk att sätta sig i grupper och göra dem redo att äta. Och sen tar Jesus fiskarna och brödet och gör som varje judisk man gjorde. Han läser tackbönen över det. Det var fortfarande bara 5 bröd och 2 fiskar. Jesus delar brödet och ger åt lärjungarna, fördelar det här. Och det kan ju inte vara särskilt mycket som de fick i handen. De hade liksom en liten brödbit och en liten fiskbit var, och så närmar de sig en grupp människor. Hur skulle du ha känt dig? Det är hemskt. Det här kommer ju inte räcka. Jag har ju pyttelite mat här. Och går fram till en stor grupp människor som är hungriga. Men så märker de att när de börjar dela ut maten så minskar det inte. När de första tar av maten så försvinner det inget. Och så växer deras tro och de blir mer och mer frimodiga och säger: ta, det finns mer. Det räcker åt alla. Ta allt du behöver. Det börjar ju inte med 12 korgar fulla. Vi vet ju hur det slutar och läser in det direkt från början. Men de gick ju fram med pyttelite och gav det de hade. Och ju mer man ger ut, desto mer blir det över. Så här tror jag att det är att fungera i andens kraft. När vi ger det vi har, medvetna om att det här är ju inte mycket att komma med, det är ju då vi får ta emot och se Gud göra mirakler. Den andra principen som lärjungarna fick lära sig, det är att Gud kallar oss innan vi känner oss redo. Inte nog med att Jesus sänder ut sina lärjungar och så småningom också en större grupp, 70 eller 72, mitt under deras träningsperiod. De har ju inte fått ta emot anden än. De har inte upplevt korset och uppståndelsen. Var de ens kristna, kan vi fråga oss? Eller när blev de det? De hade inte fått höra Jesus slutliga instruktioner till dem, utan han dumpar dem med allt ansvar för uppdraget. Bara 50 dagar sedan efter sin korsfästelse dessutom. Men han sänder ut dem mitt i. Och sen när han har försvunnit och gett dem anden, så sätts det ordentligt på prov. Helt plötsligt står de där och 3000 människor har gett respons när de håller sitt första offentliga möte. Hur var det? Det här var ju liksom en slags nybörjargrupp i församlingsplantering. De hade ju inte gått någon träningskurs eller hade någon manual för hur det här skulle gå till. Utan när alla de här händerna flyger i luften och säger: vi vill vara med, vi vill ta emot Jesus, då måste de ha känt sig otroligt små och tittat på varann och tänkt: vad gör vi nu? Ja, vi gör väl som vi när vi gick runt med Jesus, vi får väl döpa alla de här. Det sa han ju åt oss att vi skulle göra. Jaha, okej, vi är 120 stycken och det här är 3000 människor. Vi får väl dela upp dem emellan oss då och leta upp vatten där det finns. Det är ungefär 25 stycken var. Och sen gör de det och så släpar de sig hem efter en lång dag och sätter sig och vilar, och då säger någon: ja, nu ska vi bara lära dem allt Jesus lärde oss också. Hur gör vi det? Ja, vi får väl prova oss fram. Vi får väl dela upp oss i grupper och mötas i hemmen. Och så får vi åka runt och betjäna de här. De hade ju ingen aning. De var ju inte redo för det här. Och det bryr sig inte Jesus om. Allt de gör, det gjorde de under andens ledning där och då. De var inte dugg redo. Och de var förmodligen livrädda vid många tillfällen. Men de lärde sig att förtrösta på att Gud kommer att förse oss med det vi behöver. Det är ju såklart inte dåligt med träning och utbildning och undervisning. Vi ska vara tacksamma för alla sådana möjligheter. Men ingen träning i världen kommer få dig att känna dig redo. Eller ens göra oss redo. De 12 var inte dugg redo, men Jesus sände ut dem ändå. Okej, Jesus, vi har ju hängt med dig. Och vi älskar att se när du gör de här grejerna. Men jag har inte stått tillräckligt nära för att se ordentligt hur det går till när du botar en sjuk. Men Jesus lyssnar ju inte till det sunda förnuftet. Han säger, som får bland vargar sänder jag in er. Det är den gode herden. Det betyder inte att han inte är den gode herden. Men det är inte alltid som det sunda förnuftet är det som får oss att gå till rätt håll. Vilket leder oss till våran tredje punkt. Vi behöver alltid agera och handla i tro. Och det finns en anledning till det. Guds tanke är att vi alltid ska vara beroende av våran relation till honom, så att vi ska hålla oss nära honom och följa honom steg för steg. Det är därför han inte har gett oss en manual eller en mall som vi kan följa och bocka av, som är likadan i varje situation. Utan han vill att vi ska hålla oss nära honom och vara helt beroende av honom. Att agera i tro får oss kanske att tänka att det alltid kommer en särskild maning som känns på samma sätt, att nu ska jag göra det här. Men så funkar det inte. Och därför handlar tro mycket mer om lydnad än någonting annat. Definitivt mer om lydnad än om känslor. Och tro kommer alltid innebära en risk. Det kommer alltid innebära ett risktagande att handla i tro och förtröstan på Guds ord. Även de gånger när vi inte ser några synliga tecken på att Gud verkar, så bör vi vara beredda att handla i tro. När det gäller det här med under och tecken och andens kraft, så handlar ju det om att förtrösta på att Gud kommer förlösa sin kraft i rätt tid när vi gör det som vi är kallade till. Och även om Gud alltid är trofast mot sitt ord, så finns det alltid en dimension av risk i det här. För vi hör ju inte alltid Guds röst så klart som vi skulle önska. Det är en del av att vara människa och att leva i en fallen värld och allt det här. Ibland så blandar vi ihop våra egna önskningar med Guds maningar. Eller så missuppfattar vi vad Gud menar. Och även om Gud sänder en klar signal, så är våran mottagare ibland bristfällig och grumlas av våran synd och våra tillkortakommanden. Och därför är det alltid en risk att agera i tro. Det finns ingen garanti. Men vi kommer heller aldrig veta om det är Gud eller inte förrän vi tar det där steget i tro. Det är det som är tro. Först när man ger ut bröden och fiskarna, det är då det multipliceras. En av mina största förebilder i att fungera på det här sättet, han heter John Wimber. En del av er känner till honom. Och jag ska berätta en berättelse ur hans liv som fångar mycket av det här och som också visar på ett antal gåvor i funktion samtidigt. Vid ett tillfälle så befann sig John Wimber i en föreläsningssal. Han gick en kurs på en bibelskola Och längst fram, han satt kvar lite efter föreläsningen, och längst fram så stod en man vid katedern och pratade med läraren som hade undervisat. Och John såg att det var ett konstigt sken över mannen. Liksom. Och han undrade och frågade Gud, varför ser han ut så där? Varför liksom lyser det kring honom? Och då upplevde han att Gud sa, det som skiner är min ande som är över honom. Och som drar honom till mig. Åh, vad bra, tänkte John. Då kommer ju professorn här att leda mannen till tro. Men när han tittade på professorn så verkade han inte alls känna av att det var något märkligt med den här mannen, att han var sökt av Gud. Utan professorn packade upp sina saker och gick. Och då tar John sina grejer och går lite trevande fram och säger, hej, jag heter John Wimber. Ja, jag vet, sa mannen. Hej då. Och så gick han ut. Nej, men vänta nu. Vad händer nu? Det här får ju inte gå ur händerna det här tillfället, tänkte John. Så han sprang efter och såg hur mannen hade hoppat in i sin bil direkt. Och John gör samma sak, hoppar in i sin bil och kör efter. Och den här mannen skulle inte så långt. Han skulle till skolans andra byggnad som låg bara några minuters väg bort. Och var redo för nästa lektion. Så John satt hela den lektionen och bad för mannen. Och efter att ha bett ganska länge så känner han hur Gud säger, det är klart. Du kan slappna av, han kommer att bli frälst. Så han slappnar av, och efter lektionen så brukar det alltid dröja sig kvar människor i salen och prata med varandra. Men vid det här tillfället så var det som att alla bara gick upp i rök. De försvann på ett ögonblick ut därifrån. Och så var det John själv kvar och den här mannen som satt längst fram. Och John gick fram till honom och hör hur han drar en djup suck. Och stannar bredvid honom, och då tittar den här mannen upp med tårar i ögonen och säger, vad vill du? Ja, Gud har skickat mig, sa John. Det var det enda han kunde komma på. Ja, jag har väntat på dig, sa mannen. Och så berättar han att han heter Francisco. Han har nyligen varit i Koreakriget och återvänt därifrån. Och när John då delar liksom evangeliet med honom och säger, jag tror Gud vill att du ska komma till honom, så säger mannen, ja, jag vet, men jag kan inte. Och så börjar han rada upp en massa skäl till varför han inte kan ge sitt liv till Jesus. Och han gör ett så bra jobb i det här, så att John också börjar tappa tron på att den här mannen ska kunna bli frälst. Och då ber han en bön som många av oss har bett många gånger kanske. Det är en av de mest använda bönerna vi har. Den låter så här. Hjälp! Den är bra. Den behöver vi använda ibland. John hade ingen aning om vad han skulle göra. Men när han bad till Gud så fick han plötsligt en ingivelse, och så sa han, vet du vad en barnmorska är? Ja, det vet jag, som mannen. Vet du vad en sätesbjudning är? Alltså när barnet är på väg ut men kommer med rumpan först. Ja, det vet jag, som mannen. Det är det som är ditt problem, sa John. Gud försöker förlösa dig och föda dig på nytt, men du sätter dig på tvären och vill inte komma ut och lägger dig åt fel håll. Då rös mannen bara till och så sa han, gör det du behöver göra. Och John bad för honom och ledde honom till tro och förklarade vad det innebär att följa Jesus. Och de bad och grät tillsammans under en lång stund. Och sen när det lägger sig lite, då säger Francisco, hur kunde du veta? Veta vad då? Säger John Wimber. Hur kunde du veta att jag är sjuksköterska? Nej, det har jag ingen aning om, sa han. Det var det jag gjorde i armén, sa Francisco. Jag var sjuksköterska, jag har förlöst mängder av kvinnor, varit med om många sätesbjudningar. Jag visste inget, men jag följde andens ledning, sa John Wimber. Det här är en berättelse som visar på ett antal av andens gåvor i funktion vid samma tillfälle. Och Jesus säger att det här är för alla. Han uppmanar alla att komma till honom och dricka. Det är inte för några särskilt utvalda. Det är inte för någon speciell position eller något man får för lång och trogen tjänst. Utan att leva ett liv fyllt av Guds andeskraft. Det är vad vi är tänkta att göra. Det är det som är det normala kristna livet. Längtar du efter det? Längtar du efter när livet med Jesus blir så mycket mer än bara en intellektuell tro? När det blir liv och kraft och eld och passion. Det längtar jag efter. Jag har fått vara med och se Gud göra otroliga saker emellanåt. Se människor bli helade, fått leda människor till tro, fått dela hälsningar och profetiska ord. Och jag vet att det har ni också fått en del av er. Men det var då. Och nu är nu. Och jag vill inte leva på gamla meriter. Utan jag vill sträcka mig mot att få tag i mer på det här området. För det finns människor runt omkring oss som behöver det nu. Och jag tror att Gud längtar efter det här. Jag tror att Gud är sprängfylld av längtan efter att fylla sin församling, sin gemenskap, sina efterföljare med sin ande. Han längtar efter att få se dig och mig frimodigt vittna om sanningen. Frimodigt föra människor till tro på Jesus. Att i våran vardag ta steg i tro och säga till en människa som just har sagt att den har ont någonstans. Får jag be för dig? Jag tror faktiskt att Gud ibland kan hela människor. Du kommer aldrig bli mer redo än du är just nu. Lärjungarna var aldrig någonsin redo, men de gick ändå. Och det är så det funkar. De hade varken tro eller karaktär eller kunskap och var inte mogna ansvaret de fick. Men de fick det ändå. Och det är precis det som Gud har lagt i varje gemenskap av troende. För han vet ju att det är andens kraft i oss som förvandlar människor. Inte bara våran omgivning utan också oss själva när det funkar som det ska. Det är det som är det normala kristna livet. Det är därför vi tar en sån här helg och sätter fokus på det här. För vi kan inte vara utan det om vi ska göra det som Gud har kallat oss att göra. Och det betyder också att vi kan inte bara lägga det här bakom oss när helgen är över och tänka att check, nu har vi klarat av det. Nu har vi tagit ett par veckor och pratat om den heliga ande. Utan det här är ju någonting som vi behöver söka och sträva efter och läsa om och be om kontinuerligt. Och det ska vi göra nu. Vi kommer ta tid tillsammans som vi brukar och söka Herren. Och jag kommer finnas vid förbönsplatsen idag med en oljeflaska. Och är det så att du längtar efter mer av anden så får du gärna komma fram. Så ska jag bara be jättekort för dig om att Guds ande ska fylla dig. Är det fler som vill tjäna som förebedjare så är ni välkomna att göra det. Lovsångsteamet kommer ta med oss i lovsång och tillbedjan. Vi kommer ha möjlighet som vanligt att tända ljus och be för varandra där vi sitter. Be för världen där nere i hörnet eller vad ni än känner att Guds ande manar er till. Och så tror vi att Gud gör saker. Oavsett hur det känns ibland.